بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. Det här är hadith 35 från Arba'in al-Nawawiyya. Det är en väldigt viktig hadith som tar upp skyldigheter som muslimer har gentemot varandra. Brödraskap och vad som leder till brödraskap och vad som försvagar brödraskap. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. Avundas inte varandra. Begå inte heller en nedjesh. Hata inte varandra. Vänd inte varandra ryggen. Och förstör inte varandras handel. Wa kunu ibadallahi ikhwana, utan ni ska vara Allahs tjänare och bröder. El muslimu akhul muslim. Muslimen är en broder till den andra muslimen. La yadhlimuhu, han förtrycker honom inte. Wa la yakhdhuluhu, och han sviker honom inte. Wa la yakdhibuhu, och han ljuger inte för honom. Wa la yahqiruhu, och han ser inte ner på sin broder. At-taqwa hahuna. Taqwa är här. Och så pekade profeten alaihissalam tre gånger mot sitt bröst. Och han sa: "Bihasbi imri'in min ashar an yahqira akhahu al-muslim." Det räcker som en ond egenskap att en muslim ser ner på sin broder. Kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haram. Varje muslim är helig för den andra muslimen. Damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Hans blod, hans pengar och hans heder. Och denna hadith finns i Muslim. I den här hadithen så nämnde profeten alaihissalam brödraskap. Att de troende är bröder, som Allah har sagt i Koranen: innam al-mu'minuna ikhwa. Innam al-mu'minuna ikhwa. Al-muslimu akhul muslim. Ett brödraskap för att vi delar samma religion. Ett brödraskap av la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Och det är ett brödraskap som ulema säger som är starkare än ett brödraskap av blod och kött. Om din broder från moder och far inte är muslim, så är din broder i iman en starkare broder hos dig. Och allt släktband kommer att upphöra på domedagen, förutom det som är för Allahs skull. Så muslimerna ska vara bröder. Och det här brödraskapet är från de största av gåvor som Allah subhanahu wa ta'ala har skänkt till människorna. Som Allah säger: "Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Och minns Allahs gåvor mot er, eller över er, då ni tidigare var fiender, men Allah enade mellan era hjärtan, och med hans ni'ma så blev ni bröder. Det här är en stor gåva från Allah subhanahu wa ta'ala, att han gjorde oss till bröder. Ala Imran 103. Och Allah säger också: "Huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ." Det är Allah, det är han som gav er seger. Eller han gav dig seger med hjälp av de troende. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Och det är han som enade mellan deras hjärtan. Och om du skulle spendera alla pengar på jorden, eller alla rikedomar på jorden, för att ena mellan dem, så skulle du inte kunna göra det. Men det var Allah som enade mellan dem. Surat al-Anfal. Det är en stor ni'ma att muslimer är bröder. Och i den här hadithen så nämner då profeten alaihissalam ett antal saker som man inte får göra, som förstör brödraskapet. och leder till hat mellan muslimer. Och slutsatsen av hadithen som vi kommer att gå igenom är att islam uppmuntrar till allt som leder till enighet och kärlek och stärker banden mellan muslimer, och islam förbjuder allting som leder till hat och splittring mellan muslimerna. Och vi finner i den här hadithen att profeten alaihissalam har förbjudit många saker som leder till hat och splittring, som avund eller hasad, att bedra, hat, att vända varandra i ryggen och så vidare, att svika varandra, att förtrycka varandra. Och det finns en viktig princip i sharian och i fiqh, och det är att om sharian har förbjudit någonting så är det ofta så att sharian har påbjudit dess motsats. Men om sharian har förbjudit någonting så finner vi att sharian har påbjudit dess motsats. Till exempel sharian har förbjudit att äta haram. Vad blir då motsatsen? En beordring att äta halal. Eller hur? Sharian har förbjudit att ljuga. Vad är då motsatsen? Sharian har beordrat att tala sanning. Sharian har förbjudit att vara snål. Vad är då motsatsen? Att vara generös. Och så vidare. Ja. Så det är viktigt att ha i åtanke när vi kommer att gå igenom de sakerna som nämns i denna hadith. Och här nämner också Ulema en annan viktig punkt. Det är att vi finner att många muslimer faller kort i de här sakerna. Och många muslimer har fallit in i just de saker som profeten Muhammad alaihissalam har förbjudit. De kanske avundas varandra. De sviker varandra, de vänder varandra ryggen, de bojkottar varandra, de hatar varandra på grundlösa orsaker. Och det här kan vara något som är utspritt i muslimska länder. Men man ska inte låta sig luras. Och man ska inte ha det som ursäkt för att själv falla in i dessa synder. Folk kanske säger, men vadå, inte ljuga? Alla ljuger. Varför ska inte jag ljuga? Vissa resonerar så. Vadå inte luras och bedra? Alla gör det. Varför ska inte svika, för alla sviker? Han lurade mig, du lurar jag honom. Han ljög för mig, du ljuger jag för honom. Han svek mig, jag sviker honom. Är det här rätt sätt att resonera? Är det det? Nej, det är det inte. Och bara för att folk gör någonting betyder inte att det är halal. Eller att det är bra, eller att det är tillåtet. Wallahi, jag har hört sådana argument. Folk som köper hus och bil med ränta. Och vad är argumentet? Men alla gör det. Vadå, hela samhället är ränta? Alla gör det. Är det här en ursäkt som kommer att gynna oss alla på domedagen? Nej, wallah, det är det inte. Och när man läser Koranen, när Allah talar om majoriteten, de flesta av folk, är det positivt eller negativt det de gör? Det är negativt. Och Allah säger, om du följer de flesta människorna på jorden så kommer de att vägleda eller vilseleda dig. Vilseleda dig. De flesta av människor är tacksamma eller otacksamma? Otacksamma. Ja. Och så vidare. Och när Allah talar om al-qilla, fåtalet, då är det positivt. Folket av sanningen är oftast få. De är främmande. De är udda i samhället. De sticker ut. Så man måste vara en motpart till detta. Om folk är i mörker och folk är vilse och folk har fallit in i dessa haramsaker, du måste stå emot och stå upp för det som är rätt. För om du också börjar ge efter, vem är då förebilden i samhället? Vem är då som står emot det som är fel? Folket av haq måste alltid stå emot det som är fel och hålla fast vid det som är rätt, även om det skulle innebära att du är själv. Så ska du hålla fast vid sanningen. Mycket viktigt. Och aldrig säga, men folk gör. Alla gör. Och då är man en person som kallas för imma. Och det har nämnts i vissa svaga hadither. Att man ska inte vara imma. Om folk gör rätt så gör man rätt. Om folk gör fel så gör man fel. Och det har nämnts om sahaba. Yani liknande saker. Som tyder på att det har en grund i islam. Och man ska inte vara imma. En person som bara följer efter majoriteten. Utan man ska vara en person som står fast vid det som är rätt. Da. I denne hadisen sier profeten alaihissalam, la tahasadu. Han börjar med att förbjuda oss från att avunda. Att avunda varandra. Eller hasad. Avundsjuka. Och de lärde ha olika definitioner på al-hasad. Vissa lärde säger att det är tamanni zawal an-ni'ma an-il-ghayr. Att man önskar att någon annan ska förlora en välsignelse som de har fått. Allah har givit ni'am. Allah har givit gåvor till mänskligheten. Han har gjort honom rik. Den här personen vacker. Den här personen mäktig. Den här personen stark. Den här personen kunnig. Och så vidare. Det här är ni'am som Allah har delat ut med sin hikma och sin rättvisa till folk. Så det är haram att ifrågasätta vad Allah har gett till folk. Att önska att de här människorna ska förlora det goda som de har fått. Det är det här som kallas för hasad. Vissa säger el-hasad är att önska att de förlorade och att du ska få det istället. Eller bara att de ska förlora det. Det är också hasad. Eller att ogilla att Allah har gett någonting gott till folk. Det här är hasad. Vare sig man önskar att de ska förlora det, att du ska få det eller inte. Att man ogillar det Allah har gett till folk. Man är inte nöjd med det som Allah har gett till folk. Och man önskar att de ska förlora det. Och man ifrågasätter vad Allah har gett till folk. Det här är hasad. Och det är en mycket, mycket farlig sjukdom som kommer från hjärtat hos vissa människor. Och Allah skyddar oss. Och al-hasad som ulema nämner, som Sheikh Mohammed Hayat al-Sindi, som har förklaring på den här boken, han säger al-hasad yujibu al-i'tirad ala Allah fima qassama bi hikmatihi wa qada. Att al-hasad nödvändiggör att man ifrågasätter det som Allah har gett till folk med sin vishet, subhanallah, och det som Allah har bestämt. Alltså man är inte nöjd med det som Allah har bestämt. Och det är som att man säger, ja Allah, du är orättvis. Och det du har gett till folk är fel. Jag borde ha istället för honom eller henne. A'udhu billah. Wa yuthiru al-adawata wal-baghda wal-namima. Och hasad leder till fiendskap och hat och baktal och att man sprider skvaller. وَيُوقِعُ صَاحِبُهُ فِي الْهَمِّ وَالْغَمِّ. Och personen som lider av avund kommer att drabbas av yani oro och sorg. فَالْحَاسِدُ مُعَذِّبٌ بِحَسَدِهِ. فَالْحَاسِدُ مُعَذَّبٌ بِحَسَدِهِ. Så personen som avundas, han, vad kan man säga, lever i sitt eget straff. Han straffar sig själv med sin avund. Personen som är hasid kommer aldrig vara nöjd. Han kommer gå och känna hat och missnöje mot allt och alla. Hela tiden. Han är aldrig nöjd. Så han lever i sitt eget lilla helvete i det här livet. Subhanallah. Må Allah skydda oss. Och de nämner att hasad var den första synden som begicks mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och vem var det som begick den synden? Iblis. Shaitan. När han trodde att han var bättre än Adam. Han avundades Adam. Och var inte nöjd med att Allah hade höjt upp Adam över honom. Och trodde att han var bättre. Han drabbades av al-ujb. Som hör ihop här. Al-ujb. Han trodde han var bättre. För mer. Och fick det här storhetsvansinnet. Vilket också är en synd. Och sen avundades han då Adam alaihissalam. Så kolla hur, vart ledde al-hasad iblis någonstans? Till förbannelse och utvisning från himlariket och att han ska vara i helvetet för alltid. De nämner också att hasad var den första synden som människan begick. Vilken människa var det som föll in i al-hasad? Nam Adams son. Då han dödade sin bror. Han avundades att hans broder skulle få gifta sig med en kvinna som var väldigt vacker som han ville ha. Han avundades det här, så han mördade sin bror. De nämner också att al-hasad är orsaken till varför många från Ahlul Kitab och al-Yahud vägrade att tro på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Som Allah säger i surat al-Baqarah: "Wadda kathirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." Läs: "Hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq." Många från Ahlul Kitab skulle önska att ni föll tillbaka från eran tro till otro. Hasadan min 'indi anfusihim, på grund av en avund som finns i deras hjärtan efter det att man har klargjort sanningen för dem. De visste mycket väl att Muhammad alaihi salam, han var den sista profeten, den sanna profeten som de själva väntade på. Men de avundades: varför är han arab och inte jude? Vi kan inte acceptera en profet från araberna, han måste vara jude. Vi är Allahs utvalda folk och så vidare. Subhanallah. Vilket hindrade många, eller de flesta av dem, från att acceptera honom som profet. Men de visste att han var en sann profet. Subhanallah. Hasad. A'udhu billah. Och Allah säger också om al-hasad: "Am yahsuduna an-nasa 'ala ma ataahum Allah min fadli." Ska de avundas folk det som Allah har givit dem från sin dygd? Och det är det folk gör. Den som avundar det som Allah har gett till folk. Och ifrågasätter Allahs hikma i hur han delar ut till folk. Så al-hasad är någonting väldigt farligt. Och det är en sjukdom som man ska akta sig för. Men här kommer en fråga. Är det tillåtet att önska samma sak som någon annan? Utan att ifrågasätta, eller utan att önska att personen förlorar det goda hon har fått. Men du önskar samma sak. Är det tillåtet? Du ser någon som har jättefin bil. Och du säger: "Mashallah, Allah ger mig lika fin bil." Är det tillåtet? Ja, det är tillåtet. Och det kallas för al-ribta. Och inte för al-hasad. Och det här är det som har nämnts i hadithen i Bukhari. Där profeten alaihissalam, han sa: "La hasada illa fitnatain." Man får endast avundas två sorters människor. En man som Allah har givit pengar, som skänker dem fisabilillah dag och natt. Han spenderar fisabilillah i det som Allah tycker om dag och natt. Och en man som Allah har givit Koranen eller kunskap. Koran som han läser på dagen och på natten, eller kunskap som han dömer med mellan folk. De här två människorna är de enda som egentligen förtjänar att avundas. Men ordet hasad i den här hadithen, ulema säger, det betyder inte att avundas, att man ogillar vad de har fått och man önskar att de ska förlora, utan det betyder att man önskar samma sak. Man har lånat ordet hasad, men det betyder här al-ribta, man önskar samma sak. Och det här är någonting som då är tillåtet. Och vad ska man då göra om man ser någonting fint hos en broder eller människa som man tycker om? Vad är det man ska göra för någonting? Man gör du'a, man säger: "Allah, Allahumma barak fi, barak Allahu fi." Och Allah välsigna honom med det han har fått. Så det är någonting man kan göra. Så det här var den första saken. La tahasadu, avundas inte varandra. Wa la tanajashu, och begå inte heller en najash. Vad är en najash för någonting? En najash är en form av bedrägeri. Och det är, för att illustrera så att ni ska förstå, att en person höjer priset på en vara som han inte vill ha. För att skada någon annan eller för att gynna försäljaren. Ni vet, i era hemländer så är det vanligt med auktion på marknaden till exempel. Någon håller upp någonting och han säger: "Vem vill köpa den här boken?" Vem börjar? Första priset 50 kronor till exempel. Auktion, det är tillåtet i islam, det är halal. Men då händer det ibland att en person till exempel på bilmarknaden vill sälja sin bil. Så han hämtar sina kompisar som spelar kunder. Och när det börjar samlas folk så säger han: "Vem vill köpa bilen 10 000? Och då säger hans kompis 11 000. Han vill inte ha bilen. Och då säger den andra kompisen 12 000. Och då kommer någon miskin som tror att bilen är jättebra. Han säger okej, 13 000. Och då börjar de höja priset och höja och höja och höja. Tills det blir ett pris som är jättehögt. Och personen köper bilen för det här priset. Men de andra vill inte ens ha bilen. De var bara i maskopi med den här mannen som då sålde bilen. Och så får de kanske en tusing var. Det här kallas för en nejesh. Och billahi alaikum. Om personen skulle få reda på att de är falska köpare, skulle han tycka om dem eller hata dem? Skulle hata dem. Så här finner vi att det här är något som leder till hat. Och därför har islam förbjudit det. Och samma sak, det kan hända att vi har den här mannen som säljer någonting på marknaden. Och en person vill ha det här objektet. Och då kommer någon annan hasid, eller en person som hatar den andra personen. Han vill bara förstöra för honom. Så han går emellan och höjer priset hela tiden. Fast han inte vill ha varan. Det faller också in under en nedjesh. Och det är också någonting som leder till hat. Och någonting som är förbjudet. Och sen säger profeten alaihissalam, wa la tabaghadu. Och hata inte heller varandra. Och här säger ulema, det här betyder, som Sheikh Abdul Muhsin här, han säger, allt som leder till hat är förbjudet. En undvik allting som leder till hat. Det är också en princip i islam. Om islam har förbjudit någonting, så förbjuder också islam de saker som leder till den här saken. Allah har förbjudit zina. Allah förbjuder det som leder till zina. Att vidröra en kvinna. Att vara själv med en kvinna som inte är mahram. Och så vidare. Taib. Så Allah förbjuder det som leder till haram. Så här förbjuder profeten alaihi salam från hat. Och vi finner att, som Ibn Rajab säger här, att Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit allting som leder till hat och fiendskap mellan muslimerna. Och så nämner han versen från surat al-Ma'idah. Innama yuridu ash-shaytan an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghda' fil-khamri wal-maysiri wa yasuddukum an dhikrillah wa an as-salah fa hal antum muntahun. Shaytan vill endast så fiendskap och hat mellan er. Med alkohol och spel. En spel om pengar. Och han vill hindra er från att minnas Allah och från bönen. Ska ni nu inte sluta upp? Vers 91, surat al-Ma'idah. Så, shaitan vill göra vad? Med alkohol och spel om pengar. Vad är hans mål? Att göra oss till fiender. Att vi ska hata varandra. Så det här är ett klart och tydligt bevis på att de saker som leder till fiendskap och hat mellan muslimer är haram. Ja. Och här är en fayda. Imam Nawawi nämner i förklaringen här att vissa av ulema har dragit slutsatsen från den här meningen att bid'a är förbjudet. Ja. La tabaghadu, hata inte varandra. Bid'a är förbjudet. Taib, hur i hela världen kom de fram till det? Ha? Bid'a leder till splittring och leder till hat. Spanna. Kolla nu på Ahlul Bid'a. Ahlul Bid'a är grupper och sekter. Älskar de varandra? De hatar varandra. Älskar de Ahlul Sunna wal Jama'a? Eller hatar de Ahlul Sunna wal Jama'a? De hatar Ahlul Sunna wal Jama'a. På grund av sin bid'a. Så bid'an har splittrat dem. Så pass att de till och med i vissa tillfällen strider mot varandra. Och till och med dödar varandra. Subhanallah. Och vissa ahlul bid'a tycker om kuffar mer än de tycker om muslimer. Subhanallah. Kolla vart deras bid'a har lett dem någonstans. Så bid'a leder till splittring och hat. Medan sunna leder till enighet, sammanhållning och kärlek. Och sen så säger profeten alaihissalatu wassalam, wa la tadabaru, och vänd inte varandra ryggen. Yani bojkotta inte varandra. Det är inte tillåtet att två muslimer möter varandra och den ena vänder ryggen till sin broder och vägrar att hälsa på honom. Och här nämner ulema som Ibn Rajab att det här handlar om världsliga saker. Man får inte bojkotta en muslim på grund av världsliga saker och personliga saker mer än 3 dagar. Det kan hända att du blir arg på din bror. Han gjorde någonting fel. Då kan du bojkotta honom i 3 dagar. Men inte mer än 3 dagar. Utan profeten alaihissalam beordrade att man då ska bli vänner. Som det nämndes i hadithen. Det är inte tillåtet för en muslim att bojkotta sin broder mer än 3 dagar. De möts och de vägrar hälsa på varandra. Den bästa av dem är den som börjar med att ge salam. Och det nämndes i en hadith i Abi Dawud. Den som bojkottar sin broder mer än 6 dagar är som att han har spilt hans blod. Och så säger Ibn Rajab. Allt det här handlar om att bojkotta på grund av världsliga saker. Men när det handlar om religionen så är det tillåtet att bojkotta mer än 3 dagar. Så som Imam Ahmed har nämnt. Och de använder som bevis de 3 sahaba som inte gick ut i jihad. Som bojkottades av profeten Muhammed s.a.w. och sahaba i mer än 3 dagar. Och han säger också här Ibn Rajab. وَأَبَاهَ هِجْرَانَ أَهْلُ الْبِدَى. Och det är tillåtet också att bojkotta folket av bidda. Och de som har fallit in i grov bidda och de som kallar till bidda. Och Al-Khattabi nämner att det också är tillåtet för fadern att bojkotta sin son. Och för mannen att bojkotta sin fru. För att Jani tillrättavisa dem. Även om det skulle vara mer än 3 dagar. Så som profeten alaihissalam bojkottade sina fruar i 1 månad. Och det här är någonting som det finns ijma på, konsensus. Att man ska bojkotta folket av bidda. Man ska inte sitta med dem, man ska inte lyssna på dem, man ska inte läsa deras böcker. Utan grunden är att ahlul bidda ska bojkottas. Man får inte sitta och umgås med dem och ta dem till vänner. Utan de ska bojkottas. Ja. Och det här är tyvärr tråkigt att se ibland. Man hör folk säga så här. Typ, min mamma förbjuder mig från att hälsa på min moster. Varför? Ja, de har tjafsat. Det var haram, så får man inte göra. Ännu värre. Vi måste ha hukuk, en rättighet. Och det är ibland såna här onödiga saker. Tjafs mellan folk. Och sen så bojkottar de varandra på grund av rykten och hit och dit. Och det här är fel. Om det är världsliga saker. Ja, ni kallas. 3 dagar sen måste ni bli vänner igen. Och sen så sa profeten alaihissalam. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْءِ بَعْضُ. Och ni får inte heller köpa över varandra. Och vad som menas med det är att 2 personer håller på att göra en affär. Och de är i den tiden där man kan gärna ångra sig. Och då kommer någon annan till försäljaren eller till köparen. Och han säger, lämna den här varan. Jag kan sälja den här varan till dig för ett bättre pris. Eller av bättre kvalitet kanske. Det här är också något som leder till hat. Yani, i islam när man utför handel. Så är det tillåtet att gå emellan. Och att ångra sig. Och att erbjuda bättre priser. Så länge personen inte har bestämt sig. Yani, till exempel. En broder säger nu så här, ja, vem vill köpa min mobil för 1000 kronor? Okay. Och då säger kanske han, jag. Och då säger jag, men jag har en bättre mobil för 1000 kronor. Alltså ingen har bestämt sig att köpa den. Det är fortfarande öppet. Vem som helst kan sälja vad som helst. Då kan jag säga, men jag har en bättre mobil för samma pris. Eller jag har samma mobil för 900 kronor. Det är tillåtet. Det är business, det är inget fel med det. Men om han säger, vem vill köpa min mobil för 1000 kronor? Och den här brodern, han säger jag. Och han tar fram 1000 kronor. Taib. Och de har kommit överens. Att han ska köpa den. Och han kanske till och med betalar. Då kallas det för att de är i muddat al-khiyar. De är i en slags en tid. De har rätt att ångra sig. I islam så får man ångra sig så länge man är tillsammans med säljaren. Men profeten al-islam han sa. Om. Eller man har ångerrätt. Så länge man inte lämnat varandra. Alltså har du gått ut från affären. Då har du inte längre rätt att ångra dig. Och det är bra att känna till. Att om jag säljer till exempel den här datan. Du ger mig pengar. Och så går du hem. Och säger jag ångrar mig. Jag vill ha tillbaka pengarna. Jag vill köpa en annan dator. Då har du inte rätt att komma till mig och säga jag vill ha tillbaka pengarna. Det är sålt kallas. Om jag vill jag kan ge dig tillbaka pengar. Ge mig tillbaka datan. Det är en annan sak. Men jag har ingen skyldighet i islam. Utan kallas. Har du lämnat det här rummet. Då är datan såld. Men om du köper datan och sen går du 2-3 steg och säger jag ångrar mig. Då måste jag ge tillbaka pengarna. Förstår ni? Och det enda tillfället där man har rätt att kräva tillbaka pengarna är om det skulle vara någon slags bedrägeri. Eller datan skulle vara trasig eller någonting sånt. Då måste personen ge tillbaka pengarna. Och det är också ett fel som vissa affärer gör. De skriver så här. Inget öppet köp. Eller vi tar inte tillbaka de här varorna. Det är fel. Om varan är trasig måste du ta tillbaka den. Det är din skyldighet att ge personen en ny vara eller ge tillbaka pengarna. Men alla kul i halv. Om nu två bröder till exempel har ingått en affär. Och han har köpt en vara. Då kan du inte komma och säga lämna tillbaka den. Kom till min affär. Du får den billigare. Eller du får bättre kvalitet och så vidare. Vad kommer den här affärsmannen att tro? Eller vad kommer han att tycka om dig? Han kommer att hata dig. Och återigen, islam förbjuder allting som leder till hat. Och det finns en liknande sak här. Att köpa över varandra. Och vad är det för någonting? Som han nämns i en annan hadith. Al-khitbatu ala khitbati akhi. Att fria till samma kvinna som din broder har friat till. Det nämns i en annan hadith. Man får inte köpa över varandra och man får inte heller fria över sin broder. Det vill säga om en muslim har friat till en kvinna och hon har accepterat och familjen har accepterat och de ska gifta sig, då är det haram för dig att gå fria till samma kvinna. Det är inte tillåtet. Taib, om en broder har friat till en kvinna och hon säger jag ska tänka på saken, hon har inte bestämt sig, är det då tillåtet att fria till henne? Ja eller nej? Jo, det är tillåtet. För hon har inte bestämt sig. Så länge hon inte har bestämt sig så är det okej. Okay. Samma sak som handel. Brodern har inte bestämt sig om hon ska köpa mobilen eller inte. Du får gå in och erbjuda någonting annat. Men har kvinnan bestämt sig, säger vi ska gifta oss. Okej, okay. Då får du inte fria till henne. Okej, okay? Det är inte tillåtet.
Är det bättre att avstå eller?
Okej. Okay.
Om alltså, han har friat till henne. Sen du vet att han har friat men hon har inte bestämt sig.
Är det bättre? Jag har inte nämnt det, jag vet inte. Alla de säger bara att det är öppet. Så länge hon inte har bestämt sig så får du fria. Och om hon har bestämt sig så får man vänta tills hon avstår. Hon säger att vi ska inte gifta oss. Vi upplöser det här frieriet, den här förlovningen. Då kan man fria. Taib. Och sen så säger profeten alaihissalam här wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslim wa akhul muslim. Utan ni ska vara bröder. Muslimen är en broder till den andra muslimen. Han ska inte förtrycka honom. Svika honom eller ljuga för honom eller kränka honom. Taqwa finns här. Och så pekade profeten al-Islam 3 gånger mot sitt bröst. Så här så säger då profeten al-Islam att vi ska inte göra de här sakerna som leder till hat och fiendskap och splittring. Utan vi ska vara bröder. Allah tjänare. Ska vara bröder. Muslimerna är bröder till varandra. innamal mu'minuna ikhwa, som Allah subhanahu wa ta'ala säger. Och som Allah också säger, al mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya wa ba'd. De troende männen och kvinnorna är varandras awliya, yani beskyddare. De är varandras bröder. Så muslimerna är bröder till varandra. Så här säger Sheikh Abdul Muhsin att profeten alaihissalam förbjöd här dessa saker som leder till hat och fiendskap mellan muslimerna. Och han uppmuntrade dem till det som leder till kärlek och sammanhållning sinsemellan. Att de ska vara mjuka mot varandra och de ska göra det goda mot varandra. De ska försöka gynna varandra och skydda varandra från all form av skada. Och han betonade detta genom att säga el muslim och achul muslim. Muslimen är en broder till den andra muslimen. Gene och. Vad betyder det? Han säger det innebär. El uchua. Bröderskap innebär att man tycker om för sin broder det man tycker om för sig själv. Och man hatar för sin broder det man hatar för sig själv. Det är också en annan viktig princip. Det islamiska bröderskapet. Vad har man för skyldigheter? Jo, att älska för sin broder det man älskar för sig själv. Som jag har nämnt tidigare i den här boken. Hadithen, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. En person är inte sanntroende tills han älskar för sin broder det han älskar för sig själv. Och i vissa hadither, han önskar för sin broder samma gott som han önskar för sig själv. Och profeten alaihissalam har sagt också, som du har nämnt i Sahih Muslim, وَأَنْ تَأْتِيَ إِلَى النَّاسِ أَلَّذِي تُحِبُّ وَأَنْ يُؤْتَ إِلَيْكَ او كما قال, att du ska behandla folk så som du själv vill bli behandlad. Yani, sann bröderskap är att älska för en muslim det man älskar för sig själv. Du önskar kunskap, iman, vägledning, hälsa, arbete, en fru, lägenhet. Önska också detta för dina bröder. Hamdul Allahs rikedomar är oändliga. De är inte begränsade till en eller två eller tre personer. Du kan få allting gott och han kan få allting gott. Och Allah kan ge allting gott till alla muslimer. Så man ska önska gott för sina bröder. Det här är en egenskap av iman. Och det finns saker som du ogillar, som du inte vill ha. Då ska du också ogilla att dina bröder drabbas av dessa saker. Du vill inte bli sjuk? Hoppas inte mina bröder blir sjuka. Du vill inte bli fattig? Hoppas inte de blir fattiga. Och så vidare. Och det här är det som profeten Alisam talade om då han nämnde att muslimen är som en kropp. Muslimerna i sin sammanhållning och kärlek och rahma ska vara som en kropp. Om en del av kroppen känner smärta så känner resten av kroppen sömlöshet och feber. Alltså de känner lycka med varandra och de känner sorg med varandra. De lider med varandra. De ska vara som en kropp, så som profeten sa, de är som en byggnad som håller upp och stöder varandra. Och så satte han ihop fingrarna. Det är så muslimerna ska vara. Men tyvärr så lever vi inte riktigt upp till detta idag. Muslimerna är svaga och de är splittrade. Och många bryr sig inte om sina bröder. De är likgiltiga till det som händer i den muslimska umman. Men wallah, man ska känna sorg. Och som vissa ulema sa, att wallah, om du kollar på muslimernas tillstånd, du kan gå och gråta dig till döds nästa. Subhanallah. Allah al-musta'an. Så man måste känna med muslimerna. Och vilja gott för muslimerna. Det här är en egenskap av iman. Men har man ett dött hjärta som inte bryr sig. Så Allah al-musta'an. Så. Här så sa profeten alayhi salam då. Att vi är bröder. Muslimen är en broder till den andra muslimen. La yadhlimuhu. Han förtrycker honom inte. Det är haram att förtrycka en muslim. Att förtrycka hans liv genom att spilla hans blod eller ta hans liv. Förtrycka hans egendom. Förtrycka honom genom att ta hans egendom på något sätt orättvist. Eller förtrycka honom genom att kränka hans heder. Zulm är haram i islam. Så som vi också har nämnt tidigare hadith. Hadith al-Qudsi där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ja ibadi, mina tjänare, jag har förbjudit er att förtrycka varandra. Eller jag har förbjudit mig själv från att förtrycka. Och jag har förbjudit er från att förtrycka varandra. Så en muslim är beordrad med motsatsen till dhulm. Och vad är det för någonting? Eller adl. Som vi sa, om vi finner ett förbud så finns det också här ett påbud till motsatsen. Allah förbjuder dhulm. Då är det en beordring till att vi ska vara adilin, vi ska vara rättvisa. Udul. Så man ska inte förtrycka en annan muslim. Och dhulm är väldigt farligt. Dhulm är väldigt farligt. Profeten alaihi salatu wasalam, han sa al-dhulmu dhulumat yawm al-qiyama. Dhulm kommer vara ett ljus på domedagen. Ja, fan. Dhulm kommer vara ett mörker på domedagen. Ja. Och profeten alaihi salam, han sa också, om en person har en madhlama, han har förtryckt sin broder, så ska han försöka, han ska försöka göra upp innan det att det kommer en dag där han inte kan göra upp med pengar eller någonting annat. Yani, har du gjort någonting fel mot en muslim, försök nu att be om förlåtelse. Säg, jag har gjort fel mot dig, snälla förlåt mig. Jag kanske har baktalat dig, snälla förlåt mig, och så vidare. Och då är det rekommenderat att personen som frågas om detta säger okej. Okay. Han ska inte fråga, vad har du sagt? När sa du det här? Och till vem sa du det här? Och så vidare. Han säger bara, khalas, jag förlåter dig för alla skull. Eller man har också nämnt det här med att be om förlåtelse för baktalat. Det finns tafsil i frågan. En förklaring att om det leder till mera skada så är det bättre att låta bli. Om du vet att generellt du säger till personen, jag sa någonting fel om dig, snälla förlåt mig, att han förlåter dig. Då kan du säga till personen. Men om du vet att det leder till större fitna och fiendskap och hat, då är det bättre att du inte berättar att du har talat illa om personen, utan att du istället gör dua för personen, du talar gott om personen bland folk. Och inshallah, kanske det här kommer att vara en slags shafa på domedagen och personen kommer att förlåta dig. Alla kulli hal, dhulm är någonting väldigt farligt som man ska akta sig för. La yadhlimuhu. Man ska inte förtrycka sin broder. Och sen så sa profeten, wala yakhdhuluhu. Och man ska inte heller svika sin broder. Vända honom ryggen när han är i behov. Al-khudlan. När han är i behov av att du ska ge honom seger. Och du kan ge honom seger. Du kan försvara honom och hjälpa honom. Men trots detta så vänder du honom ryggen. Det här är inte tillåtet. Utan en muslim ska hjälpa sin broder i världsliga saker och i religiösa saker. Man ska inte svika muslimer. Och exempel, ett väldigt vanligt exempel, är att folk till exempel sitter och pratar illa om din broder. Du kan säga stopp. Taqillah, det här är haram. Då har du försvarat honom, du har gett honom seger. När han inte är där, han kan inte försvara sig själv. Då är det skyldighet att säga stopp. Baktala inte honom, det här är haram. Men trots att du kan, låter du bli. Då har du svikit din broder. Subhanallah. Och profeten alaihissalam, han sa att man ska ge seger till sin broder vare sig han är zalim eller medlum. Vare sig han är den som förtrycker eller förtrycks. Och då så förvånade sahaba, de sa, ja Rasulullah, vi förstår att man ska ge seger till en muslim som förtrycks. Men hur ska vi ge seger till en person som förtrycker? Hur ska vi stödja en person som förtrycker? Och då så sa profeten alaihissalam, ta honom i handen och förbjud honom från att förtrycka. Då har ni hjälpt honom. Låt honom inte fortsätta synda. Då har ni svikit honom. Så ser man en muslim som har brister och tillkortakommanden och synder, så ska man ge råd och försöka hindra personen från det här. Och sen så sa profeten alaihi salatu wassalam, wala yakdhibuhu. Och han ljuger inte heller för sin broder. Och de lärda nämner att det här kan också betyda att man inte anklagar sin broder för lögn. Två saker. Man ljuger inte för en muslim och man anklagar inte heller en muslim för att ljuga. Grundlöst. Utan grunden hos en muslim är att han talar sanning. En muslim ljuger inte. En muslim ska inte ljuga för sin broder. En muslim ska tala sanningen. Så som profeten alaihi salam, han sa, alaikum bisidq. Jag beordrar er att tala sanning. Fa inna sidq yahdi ila al-birr. För ärlighet leder till fromhet. Och vart leder fromhet? Till Jannah. Och en person fortsätter och strävar i att tala sanning tills Allah skriver honom som en sanningsenlig person, en siddiq, subhanallah. Den som alltid försöker tala sanning, det kommer stå hos Allah subhanahu wa ta'ala, den här personen är en siddiq, subhanallah. Och så sa profeten al-islam, wa iyyakum wal-kadhib, och jag varnar er för lögn. För lögn leder till al-fujur, till synd. Och vad leder synd? Till elden. Och en person ljuger ständigt tills Allah skriver honom som en kadhab, som en lögnare. A'udhu billah. Subhanallah. Vem av oss skulle vilja vara skriven hos Allah som en kadhab, en lögnare? Fulan al-kadhab. A'udhu billah. Så man ska alltid försöka tala sanning. Så som profeten al-Islam uppmanade vissa av sahaba. Han sa att de ska tala sanning. Walau kana murran. Du ska tala sanningen även om den är besk. Även om den är emot dig. Så ska du alltid tala sanning. Man ska aldrig ljuga. Någonsin. Det är inte tillåtet att ljuga. Förutom finns vissa tillfällen i islam. Mannen till sin fru. Och för att göra fred mellan folk och så vidare. Men generellt är haram att ljuga. Det är inte tillåtet. Och tyvärr så finner vi muslimer som ljuger dag och natt. Ljuger. Hur lätt som helst. Och profeten al-Islam, han beskrev det här som att vara en hycklares egenskaper. Ayatul munafiq, thalatha. En hycklares egenskap i tre. Och i vissa hadith i fyra. Vad är den första? I det hadatha? Kadhib. Då han talar så ljuger han. Den mest utmärkade egenskapen hos en hycklare är att han ljuger. Så man ska akta sig för att vara en person som ljuger. Och har man gjort det så ska man göra toba. Man ska ångra sig och man ska börja tala sanning. Och det finns också straff i det här livet för de som ljuger. Konsekvenser. Och det är att folk inte längre kommer att lita på det. Som vissa av Salaf sa. Att från lögnarens straff i det här livet är att han inte längre kommer att få folks tillit. För han talar så han ljuger alltid, eller hur? Så att man ska vara ärlig. Och sen så sa profeten alaihissalam, وَلَا يَحْقِرُهُ. Och han ser inte heller ner på sin broder. Han ser inte heller ner på sin broder. Han kränker inte och förringar inte sin broder. Det här är någonting väldigt, väldigt lågt. Och därför så sa profeten alaihissalam, بِحَسْبِ مْرِئِنْ مِنَ شَرْءٍ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ. Det räcker som en ond egenskap hos en muslim att se ner på en annan muslim. Genom att man bara har den här egenskapen, att han ser ner på andra, så räcker det som en ond egenskap. Alltså det gör honom dålig. Den som ser ner på andra människor. För vad är det han har för sjukdom i hjärtat? Al-kibr. Han tror sig för mer än andra människor. Och vad är definitionen av högmod? Att se ner på folk och att förkasta sanningen. Battar al-haq wa ghamtu an-nas. Att inte acceptera sanningen och att se ner på folk. Att tro sig bättre än andra människor. Det här är någonting väldigt farligt. Al-kibr. A'udhu billah. Så man ska inte se ner på en annan muslim. Och Sheikh Fawzan säger, man kan inte se ner på en muslim. Varför? För Allah har höjt upp muslimen. Allah addam al-muslim. Akram al-muslim. Allah ärade muslimen. Och så kommer du och se ner på honom. Kifad. Är det förenligt? Att du vill sänka den som Allah har upphöjt. Det går inte. Det är inte tillåtet att göra detta. Och de lärde nämner också här väldigt fint att man kan inte tro sig bättre än andra människor. För vad är det egentligen som räknas för någonting? Vad var det profeten sa här? Han sa, taqwa här huna. Taqwa är det som finns i hjärtat. Taqwa finns här. Och kan vi se vad som finns i folks hjärta? Hur kan vi döma folk att han är bra, jag är bättre än honom, han är sämre än mig? Ha? Ha? Det kan, men alltså, man kan inte döma folk alltså, generellt. För att bara alla vet vad som finns i folks hjärta. Kan de kolla vad som händer? Finns grannar, kan inte tuta.
De har blockerat
allt. Taip, så vi vet inte vad som finns i folks hjärtan. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum inda Allahi atqakum. Den som är mest ärad hos Allah och bäst hos Allah är den som är mest gudfruktig. Inte den som är snyggast, starkast, rikast. Den som är mest gudfruktig. Och det här är någonting vi inte kan se. Vad som finns i folks hjärtan. Och därför säger ulema här att hur många människor finns det inte som är låga i folks ögon. Folk ser ner på dem, men de är höga hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och hur många finns det inte som är höga i folks ögon? Och folk respekterar dem, men de är värdelösa i Allahs ögon. Så man ska vara försiktig med att gå och se ner på folk och tro att man är bättre än andra människor. Ja. Så taqwa finns i människans hjärta. Taqwa finns i människans hjärta. Och det här bevisar också en annan viktig sak. Taqwa är det som finns i hjärtat, men det visar sig också i människans gärningar. Vissa människor, de säger så här när du pratar med dem. De gör haram till exempel. De säger, men jag har iman i hjärtat. Jag har taqwa i hjärtat. Du vet inte vad jag har i hjärtat. Alltså han typ gör inte salah, han går på disco, han har flickvän, han dricker, han röker. Sen han säger, jag har iman i hjärtat. Du vet inte vad jag har i hjärtat. Jo, jag vet vad du har i hjärtat. Om du skulle ha taqwa i hjärtat, du skulle inte bete dig så här. Eller hur? Så gärningarna återspeglar vad som finns i hjärtat. Ett friskt hjärta ger goda gärningar och gott tal. Ett sjukt hjärta ger dåliga gärningar och ett dåligt tal. Och därför brukade Omar säga att vi brukade yani, döma folk på profetens tid alaihissalam med uppenbarelsen. Men när uppenbarelsen slutade så dömer vi folk med det som de gör. Den som visar gott tror vi gott om. Och den som visar ont tror vi ont om. Bäst. En person kan inte göra kaos och säga att jag är en bra människa, jag är mu'min. Förstår ni? Så att väldigt viktigt att korrigera sitt inre. Och därför, som jag har nämnt tidigare i den här boken, så sa profeten alaihissalam att det finns en mudra, en köttbit i människans kropp. Om den är frisk så blir resten av kroppen frisk. Och om den är sjuk så blir resten av kroppen sjuk. Och det är hjärtat. Så det viktigaste man ska försöka korrigera är hjärtat. Får du ett friskt hjärta som är fyllt med iman och ikhlas och taqwa och mahabba och khashya till Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer det här att visa sig på dina gärningar. Men har man ett sjukt hjärta som är fyllt av kufr och nifaq och bugd och hasad och så vidare, så kommer det här också att visa sig på ens gärningar. Må Allah ge oss friska hjärtan. Och sen så avslutade profeten alaihissalam den här mycket mäktiga hadithen med att säga att varje muslim är haram eller helig för den andra muslimen. Hans blod, hans egendom och hans heder. Och de här mycket mäktiga orden nämnde profeten också alaihissalam vid ett annat mycket stort tillfälle. Vilket tillfälle var det? Yawm al-Arafa. Som inshallah är nära. Typ 2-3 veckor. Där ställde sig profeten i Hajjat al-Wada' alaihissalam och predikade för folket. Och han sa, ala wa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Hurmati yomikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Att sannoliken så är ert blod, er egendom och er heder lika heliga som denna dag, denna månad och denna stad. Subhanallah. Så muslimens blod är heligt och får inte spillas orätt. Man får inte döda en muslim utan haq och man får inte skada en muslim orätt. Och det är så pass allvarligt att det är det första som Allah kommer att döma mellan folk på domedagen. är gällande blod. Att spilla en muslims blod är någonting enormt. Och som Ibn al-Qayyim sa, om en kvinna gick in i helvetet på grund av en katt som hon dödade orättvist, vad ska vi då säga om den som dödar en muslim orättvist? Ja? Vad ska han gå till? Jenna? Shahid? Sprängde sig på marknaden och dödade 10 muslimer. Ja? Shahid eller? Vad säger vi? Udbillah. Långt ifrån shahid. Kanske shahid till shaitan. Men inte shahid hos Allah subhanahu wa ta'ala. Den som dödar muslimer. Det är mycket, mycket allvarligt. Och ni kan gå tillbaka till Kitab al-Kabair. Där han nämner det som en av de absolut största synderna. Att döda en muslim. Och en muslimsk egendom är också haram. Man får inte ta en broders egendom med orätt. Man får inte stjäla från en muslim. Man får inte bedra en muslim. Man får inte lura en muslim. Man får inte låna någonting med avsikten av att inte betala tillbaka och så vidare. Man får inte förstöra en muslims egendom. Och gör man det så blir man ersättningsskyldig. En muslimernas egendomar måste också respekteras. Det är också någonting alla kommer fråga folk om på domedag. Minsta lilla sak som man stulit av en muslim kommer man att fråga om på domedag. Och sen, människans, muslimens heder är också haram. Du får inte kränka en muslims heder genom att baktala, sprida skvaller, smutskasta och kränka, göra narr av personen. Utan en muslim ska äras och respekteras. Och Sheikh Mohammed Hayat Sindi, han säger att de flesta av folk har tyvärr lämnat att agera på de här 3 punkterna. Hur många människor finns det inte som dödas orättvist? Och det här, vet ni när han levde, den här sheikhen? Ja. Han var sheikh till Mohammed ibn Abdul Wahhab. Så han levde för ungefär 300 år sedan. Han säger, hur många finns det inte idag som har lämnat detta? Hur många människor finns det inte som dödas orättvist? Vad ska vi då säga idag? Och hur mycket pengar finns det inte som tas orättvist? Och hur många människor finns det inte som kränks orättvist? Allah al-Musta'an. Så, vi lär oss många saker av denna hadith, som Sheikh Abdul Mohsin säger. Vi lär oss att det är haram att avundas, att begå ett tanajush, den här förbjuda formen av en i handel där man bedrar, eller att förstöra för en broder när han håller på att köpa eller sälja någonting. Och allting som leder till hat och fiendskap mellan muslimerna. Vi lär oss också av hadithen att allting som leder till hat är förbjudet. Allting som leder till att man bojkottar varandra är inte tillåtet. Vi lär oss av hadithen att vi ska vara enade. Vi ska vara bröder som älskar varandra. Vi lär oss också att det muslimska brödraskapet innebär att vi ska gynna varandra och skydda varandra från att skadas. Vi lär oss också av hadithen att det är haram för en muslim att förtrycka sin broder, svika sin broder och se ner på sin broder och ljuga för sin broder. Och vi lär oss också faran av att se ner på en annan muslim och att det i sig själv räcker som en ond egenskap, även om personen inte skulle ha någon annan ond egenskap. Och här finns också en fajda som jag glömde nämna som är väldigt viktig, som har att göra med det här med hat. Att hata en muslim. Generellt så ska man ju älska muslimer. Men det finns vissa tillfällen det är tillåtet att hata en muslim. Och det är om personen har begått bida till exempel. Eller mycket grova synder. Då hatar man personen i enlighet med de synder som personen har begått. Och då säger ulema att man kan, en muslim både, kan man både älska och hata samtidigt. Är det möjligt? Ja? Det är möjligt. Som medicin till exempel. En medicin som smakar äckligt. Du tycker om den för att den med allas vilja gör dig frisk. Men du hatar den för att den är äcklig. Eller hur? Så samma sak med en muslim. Som till exempel han kanske röker på, säljer alkohol, han har flickvän. Du hatar honom för hans synder, men du älskar honom för hans iman. Typ. Men generellt så ska man ju älska muslimer. Och Sheikh Saleh al-Sheikh, tror det var han som nämnde den här fejdan, eller affan, det var Sheikh Abdurrazak al-Abbad, han sa den här hadithen att profeten alaihissalam, han sa: en troende man ska inte hata sin troende fru på grund av en dålig egenskap som han ogillar hos henne. Han kanske ogillar en egenskap, men det finns andra egenskaper som han gillar. Och den hadith finns en muslim. In kariha minha khuluq radiya minha akhar. Han kanske ogillar en egenskap, men det finns andra egenskaper som han gillar. Det finns ingen muslim som är perfekt idag. Profeten Muhammed alaihissalam, han var perfekt. Vi är inte perfekta, vi har brister. Alla har brister. Din fru har brister. Om en kvinna är gift har hennes man brister. Din kompis har brister. Betyder det att vi ska hata våran vän eller våran fru på grund av en brist som han eller hon har? Nej. Vad sa profeten i denna mycket vackra hadith? Att om din fru har en brist, så älska henne för hennes goda sidor. Och ska vi börja bojkotta varandra och kanske skilja oss på grund av minsta lilla sak, då kommer vi sitta ensamma tills den dagen vi dör. Och som vissa av Salaf sa, den som vill ha en vän utan fel kommer att vara utan vän. Eller hur? Den som vill ha en felfri kompis kommer inte ha någon kompis. För det finns ingen. Och den som vill ha den perfekta frun kommer inte ha någon fru alls. Eller hur? Så ibland måste man överse vissa saker. Och ha sabr med vissa egenskaper. Förstår ni? Och självklart man ska försöka bearbeta de saker som är dåliga. Men ibland har folk vissa egenskaper som inte är så bra. Och det är också viktigt att man förlåter och man överser. Alhamdulillah, tänk på hans positiva sida. Han är muslim i Sverige. Han praktiserar religionen. Försöker hålla fast vid sunna. Han försöker lära sig. Alhamdulillah, mycket goda egenskaper. Jag kan ha sabr med de andra mindre goda egenskaperna. Och jag kan överse dem och förlåta honom för dem. Så en mycket, mycket viktig fejda som nämns här. Vi lär oss också av hadithen att el-mizan, det viktigaste i vad som särskiljer, eller det som avgör vad en människa är god eller ond, är människans taqwa. In akramakum inda Allahi atqakum, som vi nämnde. Och taqwa är i människans hjärta. Som Allah också säger: "Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Och på så vis, den som högaktar och respekterar Allahs regelverk eller Allahs religion, då är det ett tecken på att han har taqwa i sitt hjärta. Och Sheikh Abdul Mohsen säger också här, vi lär oss av hadithen att taqwa finns i hjärtat men visar sig också på människans goda gärningar. Har man ett rent hjärta, ett gott hjärta, så kommer det att ge goda gärningar. Och vi lär oss också av hadithen att det är haram att kränka en muslims blod, hans egendom och hans heder. Det här är saker som är heliga och måste respekteras. Och Ibn Rajab nämner också här att hadithen bevisar att man ska, som vi sa, motsatsen här. Om vi är förbjudna från allting som leder till hat och fiendskap och bojkott, vad ska vi då göra för någonting? Vi ska göra allt som leder till kärlek, bröderskap, sammanhållning, kärlek. Och bland de sakerna är de som har nämnts i hadithen, till exempel att sprida salam bland muslimerna. Afshu salama bainakum. Haqqul muslimi ala al-muslimi sitta. Muslims rättighet att hälsa på muslimerna. Hälsa tillbaka. Att besöka din broder då han bjuder in dig. Acceptera hans inbjudan. Vilket också är en rättighet. Och det har nämnts i vissa hadither. Zur ribben tazdadu hubben. Och kama qal. Yani, besök varandra ibland så kommer ni att öka i kärlek. Och rubben och ribben. Det är ett ovanligt ord på arabiska. Sheikh Albani säger hadithen i Hassan. Besök varandra ibland så kommer det att öka er i kärlek. Att skänka gåvor också. Ja. Tahadaw tahabaw, som profeten sa, skänk gåvor så kommer ni tycka om varandra. Vad har vi mer för saker? Besök din broder om han är sjuk. Ge din broder råd. Om han ber dig om råd, ge honom råd. Om han nyser, säg Yarhamukallah och så vidare. Det är alla de här sakerna som leder till kärlek bland muslimerna. Och det är viktigt i den här tiden där, som vi sa, muslimerna tyvärr har splittrats. Så ska vi vara måna om att försöka ena mellan muslimerna. Och speciellt folket av sunna ska kalla till enighet på Koranen och sunna. Och att folket av sunna också är enade. Som vissa shiur sa, subhanallah, när folk splittrades i väst. Han sa, ni är redan få. Och folket av sunna ännu färre. Ska ni också bråka? Eller, om några ska vara enade så måste det vara ni som är enade. På sanningen. Hur ska vi kunna kalla folk till salafi och till sunna om vi själva är splittrade? Eller hur? Det är mycket viktigt att folket av sunna är enade och en strävar efter den här sammanhållning och det här brödraskapet. Och att det inte bara är någonting man säger på durus utan någonting man också försöker att implementera i sitt vardagliga liv. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss till dem som älskar varandra för hans skull och de som håller ihop. Om alla ena mellan oss i detta liv och i nästa liv i hans högsta paradis. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.